du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Ja, en sån glädje att få samlas i Guds hus. Det står ju faktiskt i Bibeln på ett sätt att jag gladdes när man sa till mig, kom låt oss gå till Herrens hus. Och tänk att den här söndagen får samlas här på Redbergsvägen 19. Och tänk att du också kan få vara med, kanske framför din padda eller din dator eller tv, var du nu du sitter någonstans. Temat eller titeln på det jag ska tala om idag, det är att gå på vattnet. Och då tänker några, ja, vad är du på väg? Vad ska du säga nu? Då kanske du börjar med undra. Jag undrar om den här predikanten har gått på vattnet någon gång. Och då kan jag väl säga att jag har inte gått på flytande vatten någon gång. Nej, det har jag inte. Jag har gått på is, har jag gjort. Men Bibeln säger att Jesus gick på vattnet. Och även lärjungen Petrus gick på vattnet. Och det är ju det här att när vi kommer in i den kristna tron så är det så att det finns alltid ett övernaturligt inslag. Vi kommer inte ifrån det. Många människor försöker att liksom kanske tänka sig att man betraktar den kristna tron och så försöker man utifrån ett mänskligt perspektiv att förstå, klura ut vad den kristna tron handlar om. Men man kan aldrig bli frälst om man inte får tag i den övernaturliga dimensionen. Och det finns ett litet ord och det är ordet tro. Och utan tro så kan man inte gå på vattnet, varken fysiskt eller billigt sett heller, skulle jag vilja säga. Och jag tänkte vi skulle faktiskt kunna börja med att läsa det här bibelordet, och jag kommer att göra så att det står i Johannes kapitel 6, det här, vers 16-21. Men jag kommer att läsa det här bibelsammanhanget ifrån Matteus kapitel 14 istället, för att både Matteus, Johannes och Markus talar om att Jesus går på vattnet. Och jag tar att läsa ifrån Matteus. Men samma berättelse hittar vi också naturligtvis i Johannes. Så vi går till Matteus 14, vers 22-33. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem så gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Och när det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa, det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Och Petrus svarade, Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbar honom och sa, du är verkligen Guds son. Det här lilla ordet på tre bokstäver, tro, är en viktig ingrediens. Vi pratar om att vara kristet troende, eller hur? Och vad betyder då tro? Jo, jag skulle säga att ordet tro, det betyder gemenskap med Herren. Det grekiska ordet pistis, som ordet tro, alltså på grekiska blir det pistis, och där ordet pistis betyder just tillit, förtröstan och övertygelse. Och framförallt kopplat till en relation. Så att tro, om någon undrar vad det är gemenskap med Gud, med en levande Gud. Därför brukar vi säga att den kristna tron är mer en relation än en religion. För att tro, det är egentligen en relation. Det är två parter. Det är Gud och det är du, och ni samverkar ömsesidigt med varandra i en underbar, välsignad gemenskap. I Hebreerbrevet så vet ni att det står också att tron är en övertygelse om saker vi inte ser. Och vi brukar ofta säga ibland i söndagsskolan, och lite förenklat kan man säga, att Jesus, han finns fast han inte syns. Och hur vet du då det, kanske du säger? Jesus, han finns fast han inte syns. Jo, det beror på att tron består av två saker. Tron är å ena sidan en gåva, det är någonting vi tar till oss. Men det är också någonting man ger ut. Alltså tänk er en gemenskap, tänk er en relation där det bara var att man tar in. Att jag ska ha massa saker. Det är bara gåvor. Det är julafton hela tiden i princip. Men jag behöver aldrig ge ut. Alltså en sån relation varar inte så länge, va? Om jag och min fru hade haft det så vet jag inte hur det hade gått. Så om de bara jag ska ha hela tiden, men jag kan aldrig ge någonting tillbaka. Så fungerar inte gemenskap, så fungerar inte relationen. Och den guden som vi tror, han är så personlig så han älskar relationer. Han älskar att vara med dig och mig. Och det är den relationen som du ska få tag på om inte du har fått tag på det. Och det är den relationen som också Petrus hade, ska vi förstå, i det här bibelordet. Och bägge de här två ingredienserna hittar vi ju i det här som vi läste om att gå på vattnet. För det första så tar ju Petrus in någonting, eller hur? Han hör, först tror de att det är ett spöke. Och jag vet inte om även Petrus trodde det, men framförallt de andra lärjungarna kan jag tänka sig sitter livrädda där i båten. Men de ser, de hör, de känner igen rösten. Det är någonting, han tar in någonting, han hör, han ser. När du lyssnar på den här predikan så hör du någonting. Du ser någonting, du förnimmer Jesus själv. Och det gör att det andra steget att ge ut kommer som en naturlig respons. Kan inte jag få komma ut till dig på vatten? Jag vill närma mig dig, Jesus. Tron producerar, leder också till att vi vill ge tillbaka. Vi kan inte bara ta emot den här kärleken, utan vi vill också ge ut, ge tillbaka det. Så att jag hittade ett jättestort gammalt mynt, det är en 5-krona är det faktiskt. Från 1935. Jag sa till mina barn, har ni ingen sån här stor medalj, en sån här guldmedalj som jag kan hänga runt halsen här? Så jag, nej, det var ingen som hade. Det brukar vara choklad i dem, vet du, då äter de upp dem innan man ens hinner och tittar på dem. Men den här kronan hade vi i alla fall. Och precis så tänker jag med tron. Det är liksom som ett mynt med två sidor på. Vi ska läsa några bibelord till. Och det är då Paulus som skriver också om de här två olika delarna av tron. Att ta in och ge ut. Och då läser vi ifrån Romarbrevet 1:17 först. Paulus, han skriver här till församlingen i Rom. Kapitel 1 och vers 17. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Av tro och till tro. Alltså allting sker genom tro. Men det finns ett av först och det finns också ett till. Av tro, vi tar emot det av tro. Vi kan inte försöka egen kraft och liksom tänka att nu ska jag skärpa till mig och ta mig i kragen, som vi säger ibland. Utan det är av tro och det är till tro. Och den rättfärdige ska sedan kunna leva av tro. Jag kommer tillbaka till det. Det andra bibelordet som Paulus ger oss här, det är från Efesierbrevet kapitel 2. Vers 8-10. Vi tar lite bibelord här för att lägga en grund. Efesierbrevet 2, 8-10. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Ja, men nu var det för ett år av nåden, är ni frälsta, det är Guds gåva. Åh, vad underbart, nu slappnar vi av, fantastiskt. Och det är inte av gärningar, känns jättebra, eller hur? Vad skönt, vi kan slappna av. Men sen kommer ju versen efter, vad står det där? Jo, det var, läste vi, va? Hans verk är vi skapade, Kristus Jesus, till goda gärningar. Men det var ju inte av gärningar. Nu tänkte jag inte göra någonting. Jag tänkte slappna av nu i tron. Det är en gåva, det är underbart. Det börjar där, va? Men vi är skapade till goda gärningar också. Halleluja! Som Gud har förberett att du och jag ska vandra i. Vad är det Gud har förberett för dig? Vi är hans verk, eller hur? Halleluja! Vi tillhör Kristus. Gud har skapat oss. Och frågan är då, till vad har han skapat dig? Av tro till tro. En gåvan, men gåvan leder också oss vidare, skulle jag vilja säga. Vi är födda på nytt av en oförgänglig säd, säger Petrus i första Petrusbrevet kapitel 1 och 23. Det betyder att tron är en gåva. Det är en säd som ska komma ner i ditt och mitt hjärta. Det är det första som sker. Alltså, Guds ord kommer in i ditt och mitt hjärta. Det är det som sker. Ingen kan bli frälst om man inte hör, inte ser, inte får del av ordet. Det är därför du och jag ska predika ordet. Det är därför vi ska lyssna på ordet mycket. För det är en säd som kommer ner i våra hjärtan. Ni vet att om man inte sår så kan det inte bli någonting av det. Så Guds ord kommer ner i ditt och mitt hjärta. Och sen så blir det då en säd. En oförgänglig säd, alltså det är någonting som består hela tiden. Och det finns en tid att tiga, det finns en tid att tala, säger predikaren i gamla testamentet. Alltså, jag tror att det finns en tid att tiga, att lyssna, att ta emot. Det är den ena biten av det här myntet, att ta emot. Du kan få sitta här idag. I den här gamla härliga biografen Flamman. Eller så sitter du framför din tv-apparat. Inte vet jag var du sitter. Och nu så får du ta emot Guds ord. Säden går rakt ner i ditt hjärta. Och det kommer att leda till en underbar, en hundrafaldig skörd. För Guds ord verkar på dig och mig. Det är vad tro är. Det är gemenskap med Gud. Att vi närmar oss Gud. Och det är då det hela börjar hända. Ibland säger man att den kristna tron är en uppenbarelsereligion. Vilket innebär att Gud hela tiden uppenbarar sig för oss. Ända från gamla testamentet och egentligen hela vägen så ser vi hur Gud gör sig synlig. Han vill hela tiden ha kontakt med oss. Han går i förbund med Abraham. Han försöker på alla möjliga sätt. Och den största formen av uppenbarelse, det är ju när Jesus kommer till jorden. Gud sänder sin enda son för att gå här på jorden och vara med oss. Och visa på vem Gud är. Tala om att Gud vill ha relation med dig och mig. Du kan få höra hans röst idag. Du kan säga, men vadå, höra röster, det låter farligt. Jag vill inte bli någon psykopat, kanske du tänker. Jag är lite rädd för det när ni säger att man kan höra Gud och se honom. Och det låter väldigt konstigt, jag vet inte om jag vågar det där. Men när du väl har börjat få smak på detta och förstår, du bara tar emot, så är han mer verklig än vad dina kompisar är till och med. Han är så verklig, för du har tagit emot honom i ditt hjärta. Och då blir det övernaturliga naturligt. Då kan man till och med tro att Jesus gick på vattnet och att även Petrus gick på vattnet. Ja, men det går ju inte, säger du. Det går emot naturlagarna. Hallå där, nu bromsar vi ordentligt här. Fram med den röda lampan här nu. Det går inte att gå på vatten. Det går emot fysikens lagar. Det lärde vi oss i fysiken här på högstadiet, eller hur? Det går inte. Nej. Och det är därför att du har missat den övernaturliga dimensionen. För Gud är övernaturlig. Och när du bara får in det, att det finns någonting övernaturligt som tränger in i ditt liv och som förvandlar ditt liv, så förstår du att det här är verkligheten. För det står inte att det här är bara en bild att Jesus gick på vattnet. Vissa grejer i Bibeln, det står det att det är bilder. Jesus, han talar i bilder, han talar i liknelser, det vet ni, va? Och då vet vi att, ja, men då måste man också tolka det bildligt. Men det står inte här att det här är bara en bild. Nej, det här är en historisk verklighet. När Jesus dör på korset så är inte det bara en bild, det är inte bara symboliskt. Det är en historisk verklighet, det har hänt i landet Israel för 2000 år sedan. När han står upp på tredje dagen och, ja, men det, vad är det? Vad kan det vara en bild på, tänker du? Det står inte att det bara är en bild. Det står att det är en historisk verklighet. Om inte detta är sant, Om inte detta är verkligt, och säger Paulus, då kan vi dra ner rullgardinen på allvar. Då är vi de mest ömkansvärda. Om inte Jesus har uppstått, om inte detta är sant, om inte det finns ett evigt liv, om inte det finns en oförgänglig själ, då är det riktigt synd om oss. Då får vi byta religion. Eller hitta på något annat. Ta emot. Petrus, han tog emot. När Jesus tidigare i Petrus liv säger, följ mig, så följer han. Han tar emot. Han hade förmodligen sett Jesus, för Jesus hade verkat i Galileen ett tag där uppe, va? Han tar emot, han har fått vandra med Jesus. Och det här att han tar emot, det leder till att det bara leder också till en handling, en respons. Jag tänker något med det vackraste jag tycker man kan läsa om Petrus, det är när han springer till graven när Jesus har uppstått. Och kvinnorna säger till dem att Jesus har uppstått ur graven. Vad är det Petrus gör? Han springer till graven. Han måste bara dit, tala om respons. Så tron, det är inget krav, det är ingen prestation, men det är en respons. En kärlek som vi blir så uppfyllda av kärlek så att vi måste respondera på det. Det är äkta tro. Att ge ut oss, säger du. Goda gärningar, vi är skapade till goda gärningar. Och jag skulle vilja att du, när du sitter och lyssnar på den här predikan, att du skulle be en bön, be den helige anden om hjälp här. Vilka gärningar ska jag vandra i? Vad är det du har tänkt att jag, vad är det för goda gärningar du har tänkt att jag ska göra? Och ofta tänker vi att vi ska göra goda gärningar i egen kraft, eller hur? Vi ska gå ut och liksom skänka alla pengar till de fattiga. Eller vi liksom tänker att nu måste göra goda gärningar. Och så försöker vi egen kraft. Det stod inte så. För Gud har förberett någonting speciellt för dig och för dig. Det finns gärningar som du ska få vandra i. Och då är det inte egen prestation, det är ingenting som bränner ut dig. Utan då är det kärleken från Gud som rör vid ditt hjärta. Tro utan gärningar är död, säger Jakob. Jakob var ju Jesu halvbror. Det låter lite... Oj. Pang på rödbetan, vad ska man säga? Jakob, han är väldigt tydlig och klar. Men jag tycker om det där. Tro utan gärningar är död. Jaha, vad gör jag nu då? Men jag trodde att jag var kristen. Men jag vill inte göra någonting. Jag vill bara ha det ena sidan av myntet. Jag vill ta emot. Men jag vill inte ge ut, för att jag vill inte, det får inte bli någon prestation, inga krav. Jag sitter kvar i min stol. Jag tänker inte göra någonting i egen kraft. Nej. Men det är så här att ju mer du bara tar in, desto mer vill du också ge ut. Jag tror, därför talar jag, säger Paulus. Det tycker jag om. Först tror man och sen talar man. Vi gör ofta tvärtom, eller hur? Vi tvivlar och vi mår dåligt och vi är för uppfyllda av vårt problem. Vi sitter i den här båten som lärjungarna. Och vi ser hur vågorna går, och sen när vi ser Jesus, hjälp, ett spöke, tror vi att den är Jesus kommer. Alltså, ni förstår vad jag menar. Det är ofta precis tvärtom. Vi håller på och liksom tömmer ut oss själva först. Och försöker i egen kraft så gott vi bara kan. Vi bekymrar oss så mycket vi bara kan. Och sen när vi inser att oj, nu orkar jag inte bekymra mig mer, men då går vi till Jesus. Varför inte göra tvärtom? Jag tror, därför talar jag. Tänk om vi skulle vänta med våra ord lite grann. Och uppfylla oss med Guds tro. Och sen, jag tror, därför talar jag. Vad hjärtat är fullt av, det talar också munnen. Eller hur? Lyssna i tro. Tala i tro. Be i tro. Alltså, det där kommer inte av sig självt. Vi måste först bli uppfyllda med tro. Man kan inte tala i tro om man inte har fått tro. Det är omöjligt, och blir det bara positivt tänkande, och det kan vara riktigt farligt, skulle jag vilja säga. Om man försöker säga att allting är bra och jag mår så bra, och så smilet på, och så försöker man lägga ut en efter andra på Facebook, och så försöker man i egen kraft. Det där är bedrägeri, skulle jag vilja säga. Det är självbedrägeri, skulle jag vilja kalla det för. Det funkar inte så, utan vi fyller oss med tro, och när vi har blivit uppfyllda med tro, gemenskapen med Jesus själv, ja, men då vill vi gå på vattnet. Och tänk att du kan få gå på vattnet. Ja, men det är så skönt att sitta i båten. Snälla någon. Varför ska man gå ut på vattnet när man kan sitta still i båten? Ni vet, det är ju vackert nu på västkusten här, och nu har det varit några riktigt fina dagar. Tänk att sitta och det finns inga vågor, va? ute på västkusten och det är så här liksom så skimrande var aldrig havet. Underbart. Varför måste vi gå ur båten? Jo, det är någon som lockar dig ut ur båten idag. Det tanken är att du ska gå på vattnet. Varför då? Jo, därför den kristna tron är övernaturlig. Och Gud har inte tänkt att du ska göra det själv. Men Gud är övernaturlig. Jesus är övernaturlig. Och därför så lockar han dig ut ur båten idag. Ja, men nu har jag ju semester. Kan jag inte få sitta still i båten om minst de här 4 veckorna nu? Och... Jag tror att Jesus talar till dig just nu. Han lockar dig ut ur båten. För det är där livet händer. Det är där glädjen finns. Det är där det här, liksom det här tråkiga. Alltså, livet kan ju bli tråkigt, eller hur? När man har haft liksom, tittat på allt och gjort alla de här roliga grejerna. Man har rest hela världen runt och ätit alla glassar som finns. Så kan man bli lite trött till slut, eller hur? Men tänk att det finns ett äventyr som Gud vill att du ska vandra i. Alltså... Sen är det då det här med myntet, att det är både och hela tiden. Då tänker man sig, okej, nu har jag lyssnat i tro. Nu ska jag bara köra så det ryker. Nu ska jag inte höra mer, utan nu ska jag bara göra, jobba. Nu har jag hört på Jesus. Nu ska jag vinna världen, tänker du. Det är jättebra. Men det är inte så, för det är fortfarande ett mynt med 2 sidor, eller hur? Och vi har så svårt för att göra både och. Har ni tänkt på det? I alla fall har jag det. Jag vet inte varför, om det bara är män som har svårt att göra 2 saker samtidigt, men... Det kanske är så för kvinnor också, jag vet inte. Både och, hela tiden lyssna och hela tiden göra. Alltså av tro till tro. Tänk om vi kunde få leva i det där hela tiden. Och lyssna på de här poddarna. Bara lyssna på Gud och hör hans röst. Bli uppfylld av hans härlighet när du går ut i naturen. När du lyssnar på predikan och i pang i bygget. Och när ni hör Guds son, ni läser Gud, så blir vi uppfyllda av hans härlighet. Vi blir förvandlade, eller hur? Av hans härlighet. Lyssna och agera. Ta in, ge ut. Leva av tro. Och till slut så säger Hebreerbrevet kapitel 4, vers 3 att vi kommer komma in i trons vila. Vilka är det som kommer in i trons vila då? Jo, det är de som skulle jag vilja säga går hand i hand med Jesus genom livet. Alltså vi fattade inte bara Jesu hand den gången vi blev frälsta. Åh, halleluja, nu blev jag frälst och det var så underbart och jag är så nära Jesus just nu och sen så går vi vår egen väg. Det var det väl inte tänkt. My way, nej. Jag håller hans hand. Vi går med Jesus genom livets faror, genom elden, genom öknen, genom vattnet så går vi hand i hand med Jesus. Vad är det Petrus får uppleva när han går på vattnet? Jo, rätt som det är så börjar han att tvivla igen. Och vad händer då? Då börjar han att flyga istället. Nej, inte. Då börjar han att sjunka. Ja. Och tänk så många som gärna vill måla ut den bilden. Ja, Petrus han sjönk i alla fall. Jag kan tänka mig de här som satt i båten. Ja, det visste jag väl. Han är lite överandlig den här Petrus. Han tror han är någonting. Ska kliva ut i båten. Det sa vi väl på en gång. Att han inte kan gå på vattnet. Varför kan han inte sitta still i båten, vara som oss alla andra? Va? Vara som oss svenskar, lätt och lagom. Varför funkar inte jantelagen på Petrus? Vad är detta för en nisse? Nej. Då kommer det bästa av allt. Och det är att Gud är fullkomlig, Jesus är fullkomlig, va? Han är perfekt. Men det är inte du och jag. Och vi kommer aldrig bli det heller. Utan vi behöver Jesu hand och då kommer det häftigaste av allt skulle jag säga. Det är inte bara att Jesus gick på vattnet, för det kan man ju lägga ut 100 bilder av. Va? Hallå, jag gick på vattnet. Hallå. Det var jag som gick på vattnet. Nej, det är inte det häftigaste av allt. Det häftigaste av allt är att Jesus tar hans hand. Och då får han uppleva att med Jesus så kan han gå på vattnet. Med Jesus, hand i hand med Jesus, så kan du gå på vattnet. Och det är när vi börjar hålla hans hand som det händer grejer. Jag tänker på det med Jesu hand. Petrus fick uppleva Jesu hand. Även Thomas, den här tvivlaren. Du kanske känner dig som en riktig tvivlare. Du kanske är en sån här skeptiker och du är väldigt skeptisk i allt det här med tro och övernaturlighet och allt detta. Men tänk att till och med en tvivlare som Thomas fick känna på Jesu hand. Jag tycker det är fantastiskt. Jesus, han älskar även tvivlar. Han älskar dig som sitter kanske just nu och är väldigt skeptisk till detta. Jag vill inte gå på att jag tror inte på detta. Jag vågar inte. Jag vet inte om jag kan tro på detta. Men till och med en tvivlare som Thomas fick se Jesu händer. Fick känna på Jesu händer. Och då var det efter uppståndelsen, de händerna, det var de var såriga av spikarna, va? Min Herre och min Gud, säger han. Tänk när du får fatta tag i Jesu hand. Då kommer du börja gå på vattnet tillsammans med Jesus. Ett nytt äventyr kommer att börja i ditt liv. Jag blir så välsignad av det här. Jag tänker också på Abraham. Han lyssnade i tro. Du ska lämna Babylonien. Du ska lämna Ur. Gå ut ur Ur och jag ska leda dig till ett land som du ska gå. Hur många av oss hade liksom sagt ja, amen, det direkt? Det vet jag inte riktigt. Han lyssnade i tro, va? Han hade ingen kristen tro, ledde inte i någon kristet sammanhang heller. Men han lyssnade i tro och sen är hela Abrahams liv en vandring tillsammans med Gud. Det är inte bara en gång han lyssnar i tro, utan han vandrar med Gud. Och steg för steg så får Abraham gå tillsammans med Gud. Och det ska du och jag få göra. Vi kommer sjunga en sång tillsammans här. Och den handlar just om det här med överlåtelsen. Tag mina händer, ta mina fötter, ta min vilja. Det kan vara svårt, va? Ja, men jag vill, det är frågan. Vill jag gå med Gud? Jag tror att du vill det efter det här. När du har upplevt Jesus kärlek, när du bara prövar honom. Ta min vilja, ta mitt allt, är det sista vi sjunger här. Och det är inte bara min familj här som ska vara med och sjunga, utan ni kommer få vara med och sjunga allihop. Så jag tycker vi kan resa på oss här i kyrkan. Och du kan resa på dig hemma i tv-soffan också. Och så ska du få vara med och sjunga om det här. Herre, ta mina händer. Jag vill vandra med dig. Jag vill gå på vattnet med dig. Jag vill inte missa äventyret. Och jag tror att det är några som inte bara reser sig i soffan idag. Jag tror det är några som börjar att gå på vattnet idag. Jag tror det faktiskt. Jag tror att det är det. Tack Jesus, Herre, att du bara lockar oss att lämna båten och börja gå på vattnet. Jag bara ser för min inre syn just nu att det är flera människor som bara tar till sig ditt ord. Vi vill inte bara ta emot tron som en gåva, utan vi vill också att det ska få gå vidare. Vi vill ge ut det vi har fått här. Vi vill kunna leva i tro. Vi vill komma in i trons vila. Att vandra i tro med dig Jesus Kristus. Jag tackar dig Jesus här för att du möter dem som just nu bara börjar gå på vattnet. Tack att du ändrar tankesystem just nu. Tack för förnyade tankar som Romarbrevet talar om. Jesus, tack att du vill förnya våra tankar just nu i den här stunden. Halleluja! Du tror att det är omöjligt, men det är möjligt. För med Gud är allting möjligt. När det hela ordet tro bara får fäste i ditt sinne och det får komma ner, gå från hjärna till hjärta, så kommer du också märka att du vill tro på Gud. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!